Sommarpodden, avsnitt nummer 7. Eller vad har vi hamnat i ordningen?
Ja, 7:e sommarpodden med Johanna och Klara.
Allt du behöver för sommarens härliga dagar.
Johanna, jag vill höra om din, var du sitter någonstans.
Vart jag sitter någonstans? Just nu sitter jag i våran camper. Camper heter det. Jag tycker att det låter så roligt att säga camper. Våran husvagn som vi har hyrt i sommar. Eller sommar, vi har hyrt den i 2 veckor. Men vi har ju aldrig... Alltså jag är uppväxt på camping och så jag har varit jättemycket på camping när jag var liten. Och har alltid älskat det. Men grejen är att när man är liten och är på en camping, då är det ju liksom ens föräldrar som gör allt det här med matlagning, diskning, plocka. Alltså allt det här som liksom krävs för att det ska rulla på. Mm. Det har man ju, det märker man ju inte av själv. Man bara har ju high life och springer runt och leker liksom. Och typ är så här nöjd med livet. Men nu så inser man ju då att så här, när man nu är vuxen och gör det här, då är det ju jag själv och min man som då är de som ska ha det här drivet i att göra allt sånt här. Så vi hyrde en husvagn ganska spontant och bestämde oss då för att åka till ett ställe som heter Lerberget som ligger i Höganäs. Och varför vi valde det stället är för att ett par kompisar till oss hade bokat där med sin husvagn. Så då var vi så här, men vi hänger på, de är så här rutinerade campers. Så vi hänger på dem och så lär vi oss av dem och sen så liksom kör vi på. Och så vi tog våran husbil, vagn och bil och åkte ner dit, fullpackad med saker. Och det, alltså, så jag är verkligen så här jättepositivt överraskad med det här campinglivet.
Vad har ni fått för rutinerade tips då som ni har tagit till er?
Ja, men jag tror så här, rutinerade tips är nog snarare så här, eller dels är det så här, det jag har tagit med mig. Jag tror mer jag har så här, studerat och så här, kommit på saker så här, det här är bästa tipsen för en bra camping. Okej. Ett är ju att campa med andra som typ helst har då barn också, om du har barn. Alltså så att du är liksom ett helt crew. För att om man är flera vuxna och flera barn, då är du liksom aldrig ensam. Då är det så här, ja men några går typ dit och diskar, några går dit och gör det. Någon tar barnen och spelar minigolf. Alltså det är så här, det är hela tiden någons, du har alltid sällskap av någon annan vuxen. Annars blir det ju lätt så här, om man typ om jag och Anton ska göra någonting, då blir det så här, jag går iväg och gör det, han tar barnen. Eller tvärtom. Alltså är du med på... Så det är så här, kampa med andra eller gör med andra, det är liksom ett väldigt bra och lärorikt. Och då blir det också så här, typ disken som är kanske det tråkigaste när man är så här. Det är ju så här, då, jag tror att jag diskade 1 eller 2 gånger på hela den här tiden, första veckan. För att det var så här, vi gjorde så att man, en person tog typ all disk och gick iväg och gjorde. Och då stod man typ och lyssnade på en podd och diskade. Och sen så betalade vi barnen för att diska också. Det var så bra. Så de tog nästan alltid så här frukostdisken. Så då blev det liksom inte så mycket av det tråkiga. Och sen så mycket så här, vi försökte oftast att så här barnen åt och sen åt vi typ kanske efter dem. Så att det blev också så här, de kunde leka och att det blev så här enkelt. Och sen att man inte ska ha några tider att passa. Det har varit mitt, alltså jag har tror aldrig varit så här lugn som jag har varit den här veckan. Nu har vi har fortfarande några dagar kvar på den här husvagnsuthyrningen. Så att men vi har mellanlandat lite hos våra grannar som har hus i Yngsjö. Så just nu är vi i Yngsjö hos dem, men vi bor i husvagnen och så. Mm. Men jag har fuskat lite för jag har så här tvättat tvättmaskin och dammsugit och sånt där.
Tvättat dig själv tror jag du skulle säga.
Ja, tvättat mig själv har jag gjort också. Men det har varit extremt så här skönt och lugnt och jag har nog aldrig varit så här lugn som jag är nu.
Gud vad härligt.
Ja, så man har good fått så här, jag har verkligen haft tid att så här reflektera och fundera på så här, livet i allmänhet, vad jag vill och vad jag tänker och sånt. Det har varit lite nyttigt. Sen så, ja men så här, mycket härligt liksom, grill och sånt som jag tycker hör sommaren till, så här, grilla och hänga liksom.
Jag hör att det låter mysigt och så, men jag känner också att efter att ha haft 4 veckors sommarlov barn som ensam vuxen här hemma, så känner jag ändå så här, om jag vill inte ha en campingsemester nästa
Nej.
vecka.
Nej, du behöver typ vara själv i ett... du sa ju det, du bara, jag funderar på att gå och tälta själv ute i skogen typ. Alltså du behöver lite, nog lite mer så här, ingen som pickar på dig och din uppmärksamhet liksom.
Ja, men lite så. Även om det har gått bättre än väntat. Men just det här att få vara lite själv med sina tankar... och kanske läsa en bok. De här senaste veckorna när jag har jobbat och haft sommarlovsbarn så har jag inte lyckats läsa böcker så mycket och inte titta på tv-serier. Alltså, för att det har liksom inte... Så det kan ju vara kul att göra.
Böcker vet jag inte ens när jag läste sist heller, men det hör väl till småbarnslivet kanske mer. Alltså, det är liksom... Jag vet inte ens när jag färdigläste en bok senast.
Men det var roligt att höra att du har funderat över livet och sånt. Det blir jag jätteglad över. Det tycker jag alla ska göra.
Det får vi prata om i nästa podd.
Ja.
Life. Ja, nej men det, ja, precis.
Men vi har ju ett späckat schema den här veckan för vårt avsnitt. Och det första är en lyssnarfråga som kom på vårt Instagram på förra veckans avsnitt. Jag ska läsa upp den. Jag är så peppad på att läsa upp den för att den nämner mig. Men du måste faktiskt också vara med på det här för du är faktiskt initierad i gamet. Det står off topic. Vad gör du med din hud, Klara? Vilket glow. Jag måste få veta. Ge oss ett avsnitt om din hudrutin.
Det är ändå härligt. Du har ju fått mig att bli också så här hudfanatiker typ.
Ja, och då vill jag först säga så här till alla skeptiker som säger att hudvård är bara ett sätt för liksom företag att försöka få oss att köpa dyra grejer. Och det kanske är. Och då får man välja vad man lägger, liksom, vad man vill lägga sina pengar på och göra. Men... Ja. Det finns också mycket forskning som stöder placeboeffekten av olika saker. Och det betyder alltså att man får en positiv effekt även om det inte funkar egentligen. Och jag ser min hudvård som någonting som jag gör för att jag tycker att det är härligt att ta hand om mig själv på det sättet. Och att det är lite så här roligt och så också. Sen tycker jag att jag har fått bra resultat av min hudvård. Och då är det en bonus. Förstår du hur jag menar?
Ja, men jag, absolut. Det är ju såklart det. Och jag kan ju bara hålla med. Jag har ju många saker som varit så här innan jag började vara lite mer fokuserad på min hudvårdsrutin. Också att det har blivit stor skillnad i huden. Alltså verkligen.
Mm. Mm.
Och sen så som sagt så väljer man ju själv. Men ja, så det håller jag med om. Men vad har du då för rutin kring din hudvård?
Nej, men jag började också. Jag började med hudvård sommaren 2018. När jag fick så här... Då tränade jag väldigt tungt och mycket. Och så här, jag var väl inte i mitt livs bästa form psykiskt heller. För jag hade en liten uppslitande period. Men jag fick såna här inombordarfinnar, eller vad man kallar det, i kinderna. Alltså såna här som liksom inte riktigt kommer ut. Men de är liksom så här lite större och gör lite ont typ. Och de var ju så här på varje sida av kinderna. Och jag, det kan ha varit, det var ju också den här sommaren när det var så sjukt varmt. Så det var många saker som spelade in, men jag har sådana problem, alltså den typen av grejer har jag inte haft förut. Och då var det våran kompis Lina som bara, men vad har du för hudvård? Och jag bara, och jag var ju lite så innan att jag körde någon så här, med någon ansiktstvål som jag bara hade köpt någonstans, och sen någon så här ansiktskräm heter det typ, så hade jag det samma. Jag brydde mig inte alls om det, och då testade jag att börja liksom levla upp min hudvårdsrutin. Och sen så har ju det under de här två åren har jag ju bytt och grejat och testat olika saker. Det är roligt att testa olika saker också. Men det som jag framförallt gjorde var ju att jag liksom köpte så här, eller fokuserade på att göra så här bra rengöring och sen jättemycket fukt. Och nu är jag ju liksom, tycker jag att både du och jag skickar ju till varandra så här, har du sett den här och den här och den här?
Ja.
Så att det som, och det är idag, så idag är det ju att jag använder en rengöring som först en sån här rengöring. Och det måste jag också säga förresten. Jag måste också säga att jag använder mycket billiga produkter också. Jag kombinerar jättebilliga produkter med ganska dyra exklusiva produkter. Och, för det behöver inte betyda att de är dåliga bara för att de är billiga. Så att Jag har en rengöringslotion från Lidl som jag använder först. Och sen ibland så lyxar jag till det med en till rengöring. Att jag gör så här dubbelrengöring, för jag tycker det är så skönt när det blir rent. Och sen så använder jag micellärt vatten. Och den är också från Lidl, och den har du också, Johanna. Annars är ju Biodermas väldigt populär.
Ja, och den är heller inte en jättedyr produkt. Den Bioderma.
Nej, precis.
Så den är ju också superbra. Men jag har också den här från Lidl. Och den är, jag gillar den jättemycket. Jag är inne på min andra flaska nu. Och den är också för lite torrare hud, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Eller så här just. Och den passar väldigt bra på sommaren när man kan bli lite extra uttorkad.
Ja, eller jag blir alltid extra uttorkad.
Ja, för sig, det blir också på vintern också. Ja, det är sant. Jag är alltid lite torr.
Sen använder jag i alla fall en toner från... förut hade jag den här från Claire's som är populär. Men nu har jag en från... Vad heter det märket nu för tiden? Det hette så här Ligiham förut, och sen har det bytt namn. Skitsamma. Den innehåller massa hyaluronsyra som inte är en syra, men som är fuktmolekyler. Som, den tycker jag är så superskön att bara ta jättemycket av i ansiktet, så känner man att man fuktar in det. Och sen om det är på kvällen och det inte är sommar, så använder jag antingen BHA, ansiktsvatten, som är liksom exfolierande och por hit och dit. Eller så använder jag AHA-syra, en toner och en ögonkräm med retinol efteråt. Och om man använder AHA-retinol har jag lärt mig att då är det jättebra att dagen efter följa upp det med ett C-vitaminserum. Så det gör jag. Och sen har jag också en nattkräm. Och den brukar jag faktiskt ha, för jag tänker så här, om man blandar i massa dyra serum och skit. Jag har en jättefin ögonkräm från Verso med retinol till exempel. Då kan man ha en billig kräm, för det är ändå så här produkter, så det är ämnena som är i som räknas. Men sen brukar jag också använda en ansiktsmask från Skin City, från deras eget märke, som nattkräm. Typ var tredje dag eller någonting. Och sen dagen efter så gör jag samma rengöring, men inga syror, och så C-vitamin serum.
Och solkräm.
Det är typ det. Ja gud, men jag använder en solkräm nu från Dr. Circle med SPF 50. Den har varit skitbra i sommar. Men en sak som jag vill säga är att det här med glow som folk pratar om, det är ju någonting som jag har haft i hela mitt liv, men som aldrig förut har varit trendigt. Och det är ju att jag alltid förr har tänkt att jag är fet i ansiktet. Jag har haft komplex för det, du vet, när jag var tonåring, så här, att jag alltid var blank i pannan. Så då köpte jag alltid såna produkter för att matta ner det. Och sen var jag någon gång och gjorde någon så här ansiktsbehandling. Det är typ, har jag gjort typ 2 gånger i mitt liv. Men jag tycker alltid de skäller på en och bara, vad har du gjort? Och då gjorde hon det. Då skällde hon och sa, vad har du gjort? Och då sa hon så här, vad använder du för produkter, som de alltid säger? Och så sa jag det. Och då så sa hon så här, men du använder produkter mot fet hy, men du har ju torr hy. Jag bara, va? Va? För jag trodde liksom att det här blanka var att man var fet, men det är ju att alltså huden liksom återfettar sig för att den typ har fått en så här illa behandling i torrhet. Så sen har jag, och nu är det ju så skönt, för nu kan jag skita i att jag ser ut sådär. Så att svaret på frågan är egentligen så här, jag ser alltid lite svettig ut. Det är så jag ser ut. Men nu är ju det okej.
Ja.
Ja, nu får man ju göra det liksom. Så att, men som sagt, jättemycket fukt. Och en till sak som jag ska säga, det här blir ju verkligen ett så här larvigt försvarstal för dyr hudvård. Nej, men det är att jag har alltid hela mitt liv haft problem med att jag är jättetorr på vintern. Speciellt i pannan, runt näsan. Du vet att man nästan kan vara så här röd och att svider.
Ja.
Men sen jag började med att tillföra mycket fukt och även i fett faktiskt. Ibland så skojar jag till det med lite oljor, och ibland tar jag kokosolja i facet och lite så också. Så är jag aldrig det på vintern längre. Och det är så jäkla skönt. För det är så obehaglig känsla att gå runt och vara lite fnasig.
Ja,
nu ska jag sluta prata, Johanna.
Ja, men det är bra. Nej, men jag tycker det är intressant. Jag har ju lärt mig jättemycket av det där. Och jag använder ju också mycket av de produkter du använder. Fast jag har testat mig och hittat mina favoriter och sådär. Men vad heter det? Just det här som du sa med vintern. Att jag har också alltid tänkt att jag är lite så här fet hud. Men jag har också varit väldigt yttorr.
Mm.
Och det har ju, jag har nu inte på någon sommar eller vinter haft problem med den här torrheten längre. Och jag har också adderat det fick jag lära mig så här, som är lite som peeling, fast det är inte, vad är det nu man ska ha i ansiktet och inte ha, eller jag vet inte, men jag hade någon fel peeling som gjorde att jag bara blev torr istället för någon som var väldigt mycket mildare.
Du kanske hade en mekanisk peeling.
Ja,
med
fast nu
så här,
var det kemisk.
Precis, med liksom sån här korn i som
exakt.
Filar huden.
Exakt, men nu har jag inte det. Och det har också gjort så att jag gör det en gång i veckan och sådär. Men sen så också att jag har lärt mig så här att man kan också göra så omgångar när man har extra, när det är liksom lite så extra torrt, då kör man en så här kur med typ kanske att man lägger sina nattmask varje natt i en vecka och sådär. Och det där är sånt som jag också har blivit intresserad av och läst mig till också. Och sen frågar jag ju typ dig och Lina, Bänklina, admin Lina, och så här bara den här och det här och det här och så här. Men jag har ju nu när vi har varit här i husvagnen så är det så här, någonting jag inte har ruckat på så är det ju mina hudvårdsgrejer. Och då har jag ju så här haft liksom lite så här miniflaskor och sånt. Men just att jag har så här, jag kör även syra på sommaren, men att det är jätteviktigt att man dagen efter har solskydd. Och det var en hud, en som jag gick och hjälpt, som gjorde, jag gjorde bryn förut. Och då sa hon det, att du kan absolut ha sånt på sommaren, men du måste följa upp noggrant med solskydd.
Det där är lite individuellt, för jag förstår. Jag vet att många får kan problem med de här hyperpigmenteringar, alltså såna här bruna fläckar och solmustasch och sånt, om de syrar på sommaren. Och sen kanske huden kan bli lite mer utsatt i solen. Och så att jag har varit lite mer försiktig den här sommaren. Och sen just också när jag varit i en stuga eller sådär, då har jag bara liksom kört rengöring och toner och kräm. Men om det har varit några regniga dagar och jag har känt mig lite äcklig,
eller då har du kört.
Då har jag syrat loss på kvällen.
Ja, men det vad heter det? Det är ju verkligen, och det är en sån sak som när du och jag var iväg i våran stuga där som vi hade i Bollnäs. Då var det när vi kom hem, tror jag båda två gjorde ju så här hårinpackning, ansiktsinpackning och bara körde värsta så här reset, och bara, då körde jag också så här typ 3 dagar med så här supermasker och grejer. Och då känns det som man blir, men det är också mer känslan av ren, alltså att vara ren på huden. Det, jag älskar det. Det bästa som finns är ju så här på kvällen när man känner sig, när man har gjort allting och det nästan inte svider, men att det är så här lite stramt i ansiktet. Det är mitt bästa. Renlighetskänslan.
Ja, men det finns ju massa liksom att läsa på och så här folk att följa online kring detta. Och, men att det behöver inte vara så jättekomplicerat heller. Jag tycker också att apotekets, eller vad heter det, Ako och sådana produkter är superbra också. Deras Sensitive-serie har jag använt en del.
Ja, den har jag också använt, och de har jättebra serum tycker jag.
Ja, de har också bra så här ansiktstvätt och kräm. Alltså, men bara just att så här, göra rent huden och tillföra massa fukt tycker jag funkar.
Fukt och C-vitamin är favoriter hos mig.
Och sen var det också en bra bild på Instagram. Alltså,
men Instagram ger ju bra glow-bild.
jag ser verkligen inte så glimrande ut varje
Jo,
dag.
Fast det där är ändå, det där tycker jag är fel, för du har väldigt fin hy. Jag säger ofta det till dig, Klara. Fan vad snygg, alltså, eller vad liksom fin hy du har. Alltså, så det har du även live, det är inte bara bilder, tycker inte jag. Det där är taskigt att säga mot dig själv. Du har faktiskt väldigt fin hy.
Okej, tack. Det gör du med. Du har dina fina fräknar.
Ja, men de kommer fram lite på sommaren också. Men de gillar jag. Jag har aldrig haft något issue med dem sen när jag var liten heller. Jag gillar mina fräknar. Det är liksom, det är ju jag på något sätt. Ska vi gå vidare i vårat, ska vi ta min favoritpunkt eller?
Japp, sommarens Johanna-punkt.
Veckans drink. Det är så skönt att jag blir min punkt. Alltså, jag känner verkligen att den här sommaren har jag testat mina vyer. Jag har också sett att du har hållit på och skrivit lite här på Instagram. Att jag har blivit vuxen och vill förneka att jag gillar vin och så vidare.
Japp.
Jag har faktiskt inte druckit något vin sedan jag lämnade dig i stugan i Bollnäs. Eller jo, alltså jag dricker rosé, men inte bara rosé. Men ja, så jag vet inte.
Du vet att det är ett vin, va?
Ja, jag vet. Vet du, jag ska faktiskt, nu ska jag säga en avslöjande i podden. Jag tror att jag lite har gått in i RR-väggen.
Oj!
Jag vet. Alltså det är faktiskt sant, men det kan vara så.
Jag gjorde det i Bollnäs. Eller jag har inte druckit något RR sedan jag kom hem.
Nej, precis. Och då kan du tänka då, jag har ändå gjort det lite till och så här. Så jag, alltså nu låter det som att det enda jag sitter och gör här i husvagnen är att supa. Det gör jag verkligen inte. Men jag vet inte, jag har kört lite faktiskt bubbel och fläder. Det var jättegott. Det har jag kört lite. Ni har haft något att druckit så där. Men veckans drink då. Det är ju faktiskt en liten ny det är lite intressant kring det här, för jag fick, när jag introducerade RR för liksom, det har jag gjort för massor med sällskap som vi har så här träffat och så, och det är många som bara, men gud det här och varför, ja, och sen har det blivit så här en stor, alltså i år har ju även då, vad är det, Schweppes som har gud vad mycket svåra ord, de har ju också gått ut med så här RR, så det har ju liksom blivit något typ av offentlig drink i största allmänhet i år, men det är inte så många som innan har druckit det. Men hur som helst, då i alla fall så var det så här, när jag introducerade den så sa de så här, men har du druckit Pimms? Alltså Pimms cocktail. Och det hade jag ju aldrig gjort. Så jag var så här, nej, okej, nej, det vet jag inte. Det har jag aldrig gjort. Så här. Och sen så var det någon annan som också frågade det. För att den också skulle vara då lite läskande och så här, typ påminna om en. Och då var det ändå så här flera som bara så här, men den är lite läskande och den är så här enkel sommardrink och ja, men lite så här, perfekt för liksom så här varma sommardagar. Och då tänkte jag så här, ah, vad spännande. Och sen fick jag då en Pimms av en av de här, det här sällskapet när vi träffade dem. Och då, och sen har inte jag druckit den eller så. Men sen så var vi hemma hos en annan familj, en familj på middag. Och då bjöd de på Pimms. Och Pimms är ju en typ av, nu ser jag så jag säger rätt här, likör. Kanske. Jag är ju inte så stark i de här ord. Ja, men i alla fall, jag tror att det är någon typ av likör. Och då så fick jag den då utblandad med, då blandar man den med ginger ale. Och sen så apelsin hade de i. Och sen hade de gurka. Så Pimms, apelsin, gurka. Och ginger ale. Och det tyckte jag var så här gott, inte så RR gott, men det var ändå så här lite läskande. Jag tyckte att det smakade lite hostmedicin. Så, men det var så här, det var ändå liksom en varm sommardag, så tyckte jag att det smakade väldigt gott. Så då provade jag det och sen så var vi hemma hos dem som hade köpt Pimms åt oss och då fick jag det igen, men då hade de blandat det med, alltså Pimms då hade man i och sen hade de ginger ale och blandat då med även typ Sprite eller sockerdricka. Och sen hade de i, jag tror att det var jordgubbar eller något. Och då tyckte jag nästan att det var ännu godare, för då blev den också lite så här mindre, den blev lite mindre stark. För jag är inte så mycket för det där när det blir för starkt eller för mycket smak. Och då, så den blev mildare. Så min favorit av Pimms är när man har då Pimms, likören, om det nu är en likör. Och sen så ginger ale och sockerdricka. Och sen så typ jordgubbar i. Det tyckte jag var gott. Och det har varit så här, verkligen en läskande sommardrink.
Pimms är inte min kopp te. Det är lite, nej, för så här, det är som slibbit. Bål.
Ja, det är, men det är ju, ja, det är ett bra allt. Du beskriver det ju bra som en bål, och det är ju lite så här, jag är ju lite mer bål, du är ju lite mera liksom hardcore, och det har vi ju redan kommit fram till, och det är ju inget som vi försöker liksom smussla.
Nej, men många gillar
bort
det, vet jag. Och det ser ju så här kul ut med lite gurka och sådär.
Ja, men jag sa ju, eller så här, som jag sa, så jag drack ju två olika varianter, den ena med gurka och apelsin i. Mm. Och den andra hade jag typ jordgubbar. Och den med jordgubbar var det då sockerdricka, eller om det var Sprite, som också inte bara ginger ale. Och jag tyckte att det var godare. Jag tyckte gurkan och det tillsammans med bara ginger ale och apelsin blev lite för mycket så här hostmedicinsmak.
Det är lite anis i Pimms. Det är det, just som
det. Det är det som gör.
Ger den där lilla hostmedicinskänslan.
Men alltså som sagt,
många gillar ju det.
Ja, och den är, alltså, det är verkligen en, om man känner att man har gått in i RR-väggen och vill ha en annan läskande, bålig dryck, så kan man ju testa den.
Mm. Jag testade här om kvällen att dricka 3 stycken burkstark öl jättefort, för att jag bastade otroligt. Ja. Vi hade så jäkla varmt i bastun.
Ja.
Jag och mina kompisar, vi drog upp, jag tror att det var på 110 grader, och det är en så här liten, liten bastu.
Ja.
Och vi höll på liksom, vi bara sprang in och ut och spolade oss med så här kallslang. Och då drack jag de här ölen, du vet, lite som att så här, det var vatten.
Ja, för att det var så törstig också.
Ja, och sen gick vi ut och det var så himla härligt, det duggregnade.
Ja.
Och jag och Viktor, min kompis, julade nakna i gräset och tänkte så här, nu kommer barnen unfrienda oss om de ser det här. Men alltså, och det låter så himla töntigt. Men den känslan, Johanna, när man är så här naken i duggregnet, supervarm och bara snurrar runt. Ja, det var superhärligt, men då gick jag in i ölväggen, kan man säga.
Okej. Okay. Ja, det är bra.
Det, alltså, det är inte jättemycket för mig att dricka 3 stycken små burköl.
Nej.
Men det var, jag tror att det är det där med värmen och det. Så jag blev tvungen att liksom gå och lägga mig på soffan och låg så här, mådde illa och sådär. Så och det är tydligen i bastuvärlden ett riktigt nybörjarmisstag. Men en vanlig ljus lageröl tycker jag kan vara ett alternativ om man inte gillar Pimms.
Veckans övning.
Veckans övning. Vi fortsätter att tanka på med övningar som är typiskt bra, lätta och enkla att göra på semestern. När man kanske inte är i gymmet och tränar med den tyngsta skivstången eller så. Och jag minns att jag gick en utbildning för den amerikanska tränaren Dan John för några år sedan. Och då frågade han oss här, vad tycker ni, det finns en utmaning som heter prisoner's dilemma. Typ att om du skulle sitta i fängelse och bara hade en kvart om dagen att träna, vad skulle du göra för övning då? Och då sa han get back ups, alltså att lägga sig ner och ställa sig upp. Så tränar du faktiskt hela kroppen. Alltså att så länge du kan göra det under hela ditt liv så är du ändå faktiskt en person som är ganska mobil, om man säger så. Men, och då kan man addera två hantlar också. Så att veckans övning är devil's press. Och man skulle kunna översätta det till att det är burpees med hantlar egentligen. Men det som är bra är att man får också in en... liksom, det är inte en pressövning för man nästan svingar upp hantlarna. Men du får ju upp en rörelse över huvudet också. Så du får verkligen ligga ner, ställa dig upp. Du tränar hela kroppen och den kan man ju använda som en konditionsövning, eller om man har riktigt tunga hantlar så kan man göra några stycken. Men just så här, bra övning om man vill träna effektivt och få med allt liksom. Så att det man egentligen gör är att man står med hantlarna hängande. Man kan ju också ta två PET-flaskor, tänker vi då, om man är på semestern, typ sån här 50 centiliters med vatten. Man får vara försiktig så man inte smashar dem i marken sen bara. Och så fäller man lite i höften. Och sen så lägger man ner hantlarna på marken eller golvet. Ungefär axelbrett. Inte för brett. Utan ungefär axelbrett. Och sen så går man ner med hela kroppen mot golvet eller marken. Så att bröstet nuddar. Och då håller man fortfarande i hantlarna. Och sen på vägen upp blir det lite som en smal armhävning eller en tricepsarmhävning när man trycker sig från golvet. Sen svingar man in hantlarna mellan benen och svingar upp dem på raka armar. Det är övningen.
Och den kommer ju på film såklart. Ja, jag har gjort den där. Mm. Jag har faktiskt haft den som en kompövning i min träning. Och jag gillar faktiskt den jättemycket. Och jag har faktiskt kunder som har gjort den som har varit så här, som inte tycker om burpees så mycket. Men som tycker att den är härlig för att den blir lite annorlunda. Och man kan ju såklart välja att både kliva ut och kliva liksom in och göra den liksom mer kontrollerad. Men man kan också hoppa ut och in och så vidare där nere vid golvet.
Ja.
Men just att, så här, att det är lite skönt för man får ta i. Och jag tror att just den här grejen och varför han också sa så här, att det är, om du skulle göra en övning resten av livet, är ju för att du känner att du får jobba med hela kroppen och att du kan få ta i lite. Och framförallt om du har lite tyngre hantlar så blir det en övning som är väldigt härlig. Alltså tycker jag. Så jag gillar den jättemycket.
Jag gillar den också mer än burpees. Det går ju därför inte lika snabbt som burpees. Och ett tekniskt tips som både till burpees och till devil's press som jag vill dela med mig av, som jag har lärt mig från crossfiten, det är att hoppa in med benen brett isär, om du tänker som ett lite sumo-hopp, och inte alltså göra det för smalt, för då kommer du direkt in med hantlarna mellan benen och det blir också en kortare sträcka.
Ja, precis. Så egentligen då, så du kan göra den med lättare hantlar, du kan göra den med tyngre hantlar, det blir ju en progression och regression. Du kan göra den med kliva ut och bak när du ska ner eller hoppa, då blir det också en progression eller regression liksom. Alltså, eller man ska säga, det blir tuffare eller lättare. Du kan ju också välja att göra armhävning, men du kan hålla emot armhävningen ner. Alltså att du gör en långsam armhävning, en excentriskt. Men du kan också välja att vara på knä, du kan välja på att inte göra den som en armhävning utan mer som en burpees där du bara lägger dig ner. Alltså det finns ju verkligen så här olika alternativ så att den ska passa till just dig och det utförandet du vill göra. Men precis. Jag gillar den just när den blir lite tyngre, och har gjort det även med många av mina kunder, att de får hellre göra en excentrisk armhävning ner och sen att de inte behöver kliva upp som en armhävning, utan att man kan sätta fram ett ben och hjälpa till upp innan du kommer upp och ska svinga upp hantlarna.
Okej, okay, jag gillar den lite tyngre för att det blir just den här svingen, men jag skrev faktiskt in det i våra show notes här att det är ett vanligt misstag som folk gör i burpees och devil's press. Nu sa ju du att man kan använda det för att det blir tyngre, men många som säger så här, jag fattar inte hur man gör burpees så fort, säger ofta kunder till mig. Det tar så lång tid för mig. Och det misstaget de gör då är ju att de gör alltså att sänkningen på golvet excentriskt, och sen att de tänker att de ska pressa sig upp som en armhävning, vilket tar jättemycket kraft och energi. Så om man vill göra många på en viss tid eller så, då är det ju bara att slänga sig ner på golvet.
Absolut. Men om du har hantlarna och om syftet är att du ska jobba med den rörelsen, då är det kanske en annan typ. Men som sagt, det är ju vad syftet är. Om du vill ha en mer konditionig eller mer styrkig.
Ja, precis. Men jag tror att många kan bli förvånade över att de kan göra mycket snabbare burpees till exempel, om de vågar att slänga sig ner på golvet. För jag ser jätteofta folk som liksom bara, det tar tid för att de spänner hela kroppen och sjunker ner långsamt.
Ja, och just det här som du sa, att man hoppar med fötterna utanför händerna typ, så att du är liksom det blir en annan rörelse och mer kontrollerad rörelse när du ska ställa dig upp.
Ja, så Devil's Press, kolla in den, vi lägger ut den som vanligt på Instagram. Veckans tips då, Johanna? Idag blir det lite filosofiskt.
Ja, faktiskt. Det är väl härligt med lite filosofi efter en sån här introduktion med hudvårdsrutin.
Ja, det tycker jag låter bra. Det finns en amerikansk författare som heter James Clear, och han har skrivit en jättekänd bok som heter Atomic Habits, som ligger också mycket till grunden för när vi brukar prata om det här med motivation och vanor och rutiner. För han pratar jätteofta om det här med att motivation är ingenting som man bara får och sen så går allting jättebra, typ när man ska planera sin träning, utan att bara börja göra och få in som en rutin i kalendern, det kommer göra dig motiverad. Och han har ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på, där han skickar ut lite så här tips om olika saker, och häromveckan så skickade han ut ett, och då hade han med bland annat en fråga som man skulle fundera över, och den frågan var: imagine each day is only 12 hours long. What would you cut out?
Och det är ju verkligen så här, om man tänker nu att vi ändå någonstans snart, vi behöver inte vara där än för det känns fel, men stundar en höst som brukar vara, och nu kanske det är helt annorlunda för att den här hösten kommer förmodligen vara som våren, lite speciell eller väldigt speciell. Men att så här fundera över sin egna höst och i just det tankesättet, att om jag faktiskt tog bort ett antal timmar, typ halverade mitt dygn, vad skulle jag ta bort för någonting, och fundera på vissa av de sakerna, om de verkligen är viktiga att ha i sitt liv. Alltså jag tycker att sånt här är superspännande, och jag har nog varit väldigt i den här sommaren och våren framförallt, har jag haft mycket mera tankar kring sånt här än vad jag haft tidigare. Jag har aldrig reflekterat över det, jag har alltid kört på och liksom. Ja, det är ju typ en enda grejen vi har bråkat om i vårt förhållande, tänkte jag säga, vårt företag, en gång. Det är ju just så här: Johanna, skärp dig, du kan inte ha de här 1000 projekten igång. Alltså, och jag har alltid varit så, jag kör tills så här, oj nu gick det liksom inte. Och så blir det så här inte så bra istället. Och den här våren har just när mycket saker har försvunnit ifrån det som egentligen brukar vara på våren. Och sen är det ju också såklart att det är resor, jobbgrejer som har försvunnit som hade varit väldigt bra att ha på grund av andra orsaker med liksom ekonomi och så vidare. Men när man ändå har så här tagit bort saker, inte frivilligt då, så har ändå jag så här verkligen funderat och tänkt på så här, shit vad mycket saker som man gör som man verkligen kan fundera på vad som är det viktiga liksom.
Ja, verkligen. Det blir lite som prisoners dilemma fast när det gäller ens schema. Jag håller med. Jag menar, jag spenderade ju flera veckor i början av covid-19-tiden med att faktiskt liksom gråta över tanken på att vi kanske inte skulle klara vårt företag, vilket det ser ut som att vi faktiskt verkligen kommer göra. Heja oss. Men det fick mig också till slut, och det tycker jag, det är det som är så härligt med utveckling, tycker jag. Att jag sen kunde landa i att så här, fast det är inte det som är det viktigaste i livet. Även om det kändes som att så här, när man har lagt ner 6 år av sitt liv på att jobba dygnet runt med någonting och sen försvinner det. Utan det är processen. Det är resan och det att vi har gjort det här. Och jag landade i att liksom så här, nej men jag skulle kunna göra vad som helst egentligen. Jag är ju inte mitt jobb eller liksom vad jag visar upp på Instagram eller vad som helst. Så det håller jag med om. Det har varit så superhärligt. Och sen tänker jag på en annan sak med det här med att skära ner saker och ha mycket aktiviteter i sin vardag och att barnen har mycket aktiviteter. Att en sak som jag tycker alltid kommer fram så här på sommaren och semestern när man är ledig med barn och så, det är ju att det är när barn har tråkigt under en längre tid som deras kreativitet föds och som de börjar leka och som de hittar på saker. Och det ska man inte underskatta heller, alltså vikten av att ha lite tråkigt för att just utveckla sin hjärna eller börja tänka eller börja läsa något nytt eller komma in i en lek eller sådär. Jag tror att när barn har, om de har för mycket schema hela tiden, då tappar de också lite sig själva. Alltså, det minns jag från när jag var hos min mormor i Boden på sommaren när jag var liten, så hade hon en leksakslåda hemma hos sig som man drog ut. Och där låg det ju alltid samma så här, 3 Kalle Anka-tidningar, någon nalle, alltså det var så här grejer. Och då lekte man ju med dem. Och det gick ju jättebra liksom. Och jag tror att många idag även för sig själva tappar det där. Att man hamnar i att man måste ha en plan för allting. Vilket gör att man inte riktigt tänker. Alltså ha tid att tänka. Och ha tid att liksom, alltså till exempel nu när jag har sprungit en del. Så tycker jag att det är så härligt när jag kommer in i det här flowet efter ett tag. När hjärnan bara far. Det är oftast då jag får nya idéer eller, och kommer hem till dig du vet, och bara gud, vi startar det här till hösten. Vi startar ett nytt team med en nybörjarinriktning istället. Och så här. Det är för att man liksom släpper schemat.
Ja, men jag tror framförallt det som du säger med barnen. För att de, alltså hemma liksom, när man har, när det är igång med aktiviteter och man, och ska jag inte säga när vi har och ni liksom, att det är så här, den dagen är det och den dagen är det och den dagen är det. Och så här, när de landar, när det inte är nu under sommaren, när det är uppehåll, så blir de så här, vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Och det tar ganska lång tid innan de hamnar i det här, så här, jaha, vi kanske måste aktivera oss och göra någonting. Alltså, att det blir så, det, och så blir, kan jag känna så att jag blir frustrerad på dem och så här, men gud, hitta på någonting. Ni har en skog här, ni har massor med, alltså. Och det är ju precis som du säger, det är ju för att de är ju inte vana att göra det. De är ju vana att hela tiden aktiveras av olika typer av aktiviteter.
Att få serverat aktiviteter.
Ja, sen så är det så här, ja det är klart att de gör saker när de är hemma och så här, men framförallt sommar, liksom månaderna när det är paus, då är det ju så här, det är skillnad när de kommer in i det här lugnet och så här, jaha, jag kan bara ta cykeln och sticka ut och cykla liksom.
Mm.
Eller vad som helst. Att det är, jag förstår ju det. Och sen så blir det egentligen min frustration, fast det är ju egentligen jag eller vi som skapar det hos dem. För att det är vi som gör liksom att de väljer att gå på massor med saker.
Ja,
och
så
sen att man har allt.
Mm. Veckans tips är att ha lite mer tråkigt kanske. Eller snarare att fundera över att boka in, om man nu är en sån person som måste ha inbokat allting. Jag är ju tvärtom. Jag får ju typ panik över när saker är inbokade. Men att boka in då tråkig tid. Boka in. Så när jag jobbade ganska många år inom vården med neuropsykiatriska funktionshinder hos ungdomar och jobbade som vårdare och tyckte det var svinkul och läste till och med på universitetet autismpedagogik och sådär. Och för en person som behöver ha väldigt tydligt hela tiden för att inte bli stressad, ett schema, så hade vi ju också så att vi bokade in fritid åt dem.
Mm.
I ja, deras precis. Schema. För då visste de att så här, okej, nu mellan 16 och 17 så är det frilek.
Ja, det låter
och det behöver ju vi vuxna också.
Ja, men framförallt fundera över så här, är det saker jag ska kutta? Alltså, det är så här, det är ju, kommer vara, det är oftast hösten kommer som en smäll och man blir lite chockad över allt som blir. Sen tror jag tyvärr att det kommer bli en lite speciell höst även. Eller tror jag. Det kommer vara en speciell höst. Det kommer fortsätta att vara som det har varit på våren. Det kommer fortsätta att vara speciellt. Så det kommer kanske inte vara så att det blir samma smäll den här hösten som man är van med.
Mm.
Men det visar sig.
Ja. Så veckans tips. Kolla in James Clear om du inte känner till honom. Om du inte har läst hans stora bestsäljare Atomic Habits så kan det vara ett sommarläsningstips för dig som också vill reflektera över det här med att du aldrig riktigt får in rutinen på din träning till exempel, men även så här generellt kring livet och vanor och sådana saker.
Har vi någon veckans störning? Det har
vi. Ja, men du hade ju en veckans störning.
Ja, jag var tvungen att höra mig för lite, för jag var så här, liksom, finns det störningar på något? Så här, jag har ju ändå så här, varit hängt med lite folk nu.
Men du är också en väldigt ostörig person.
Ja, jag stör mig inte så mycket. Men jag, alltså, vi pratade en sak som jag också kunde så här, hålla med om, och jag tror att det hör till att liksom, hela samhällsbilden, att man måste fortsätta och tänka på att vi lever i en pandemi. Det är faktiskt veckans störning, är att folk som inte tar hänsyn till exempelvis köanvisningar och att man börjar slacka med avstånd och ja, men alla sådana här rekommendationer och liksom hänvisningar kring pandemin. Att man liksom struntar lite i det när man är i matbutiker och så, att man hoppar in framför någon och bara plockar någon vara och sådär. Det är lite störning, och jag kan också så här, lite störa mig på det, att man inte tar hänsyn till det, för det är ju ändå, fortsätter man att göra det så kommer ju det ändå bidra till något positivt, tänker jag. Och det märkte man till exempel på campingen, så var det ju där, jag blev ändå så imponerad, jag tycker framförallt i mataffärer och sånt att det fortfarande är väldigt, alltså många inte tar hänsyn, men även fast det finns här uppmarkerade kösträck och så vidare. Men typ på campingen var det väldigt så här, alltså en i taget in i receptionen, och så var det så här, utanför så väntade man med avstånd, och folk gjorde verkligen det. Samma sak inne på toaletten, om det var liksom två som stod och borstade tänderna typ, då väntade man utanför tills man gick in. Alltså då var när de var klara och gick ut, då gick man in och typ borstade tänderna, om man nu gjorde det där inne, men typ, ja, men sådana saker liksom. Men att jag tycker att det så här, finns de som liksom, jag tycker lite upplever så här, de bryr sig inte. Alltså så här, om de rekommendationerna. Det kan jag störa mig lite på. För jag tycker ändå att vi ska fortsätta att hjälpas åt.
Ja, jag håller med. Men jag känner mig samtidigt lite träffad när du säger det här.
Uh-huh.
För jag hamnade i bråk med några 70-plussare på Lidl för några veckor sedan.
Uh-huh.
Och jag har också reflekterat över att det är någonting som har hänt med den generationen. I alla fall här i Hammarby Sjöstad och folk omkring. Och just stör sig så himla mycket. Med att just för att de är i en riskgrupp, jag förstår att de måste handla ändå, man måste leva, men att de är så himla aggressiva typ.
Nej, det behöver man inte, va?
Att bara för att de är i riskgrupp så har de rätt att liksom bete sig hur de vill. Och jag gjorde exakt det här som du sa, att jag stod i kön på butiken och sen kom jag på så här, just det, jag går och tar en västerbottenost. Och så gick jag så här snabbt tillbaka, och då såg inte jag att det stod två 70-plussare. Så jag svepte förbi dem. Men de var kanske, jag måste ändå säga att det var över en meter mellan oss när jag gick förbi. Då säger hon högt så här till sin man så här, åh, här kommer hon och bara dra förbi, så här, skithögt. Då vänder jag mig om och säger så här, gud förlåt, jag såg inte er, det var jättedumt, förlåt. Och då tycker jag så här, om man ber om ursäkt, då ska man inte hålla på. Då säger hon så här, det är okej, säger hon till mig. Sen vänder hon sig till honom och fortsätter. Så här alltid, och de bara sveper förbi och ingen hänsyn tas och rädda, rädda. Och då var jag kanske inte riktigt på mitt bästa humör. Så då vände jag mig om och sa så här, det måste vara så jobbigt att vara så här arg hela tiden. Hon bara, jag är inte arg, jag pratar så här. Jag bara, jo, men nu bad jag om ursäkt till dig. Och sen fortsätter du bakom min rygg och prata om mig. Och det är ganska otrevligt, sa jag. Och hon bara, det är så här jag pratar och det är inget otrevligt. Typ, och så här. Och sen så gick jag då för att gå tillbaka till kassan. Och då fortsatte hon igen. Så här,
och vad sa du då?
Ja, då vände jag mig om och sa, jag hoppas att du har ett riktigt skönt sexliv.
Alltså, jag älskar det ändå. Jo, men det där var väl, herregud, lite så här misstag. Det kan man väl ändå få ta. Alltså, eller, jag menar, det är klart att det händer.
Ibland så glömmer jag bort liksom allt det här. Men just det, alltså här i Sjöstan och på affärerna, jättemycket, det, alltså, både jag och Marcus har blivit, när vi har varit tillsammans ute, och då vill jag säga så här, han är faktiskt IVA sjuksköterska, men de har så här skrikit på oss, du vet, så här, när man går på trottoaren så här, håll avstånd.
Men alltså, vet du, Klara, Sjöstan, ursäkta, men alltså, där är ju, det är ju helt sinnessjukt. Alltså, det är ju bara att titta på den gruppen liksom. Alltså, jag menar liksom, folk håller ju på att bete sig helt galet där. Så det är klart som fasen, man behöver inte skrika på folk och hålla på. Men man kan fortfarande respektera det. Men apropå gamla människor, nu ska jag faktiskt säga det. När vi var på den här stället där vi var och campade första veckan, det är ju jättemycket äldre människor som bor där, i själva de husen. Nu pratar vi inte på campingen utan i husen. Men som ligger runt där, som är så här helt sjuka hus. Alltså på riktigt jättegalna. Och, så här, och då är det till exempel så här, då kanske det är så här en väg och sen är det ingen cykelbana för att det är så här gamla vägar ut efter stranden och sådär.
Mm.
Och så har våra barn typ cyklat och de är så här, de cyklar ändå så här. Då har de cyklat på en kant i en rad. Det finns hur mycket yta som helst att köra på. Då ska de så här tuta tills typ barnen, alltså du vet, det är också lite så här, de är så här sura för att vi kommer och cyklar.
Ja, men de är verkligen på hugget, det är det jag menar. Ja. Men, och det som du försöker säga och som jag försöker säga är väl att så här, det är ju bra om alla kan ha ett lite större perspektiv just nu.
Absolut.
Och både visa hänsyn men också skärpa till sig. Det är klart att vi måste fortsätta hålla avstånd. Jag håller med om att det är viktigt att vi inte glömmer bort att vi är där vi är just nu för att vi har varit
ordentliga
med våra restriktioner. Men vi kan inte släppa det nu för att risken finns att allting börjar om igen på ruta noll.
Ja. Nej men absolut, att man måste ändå fortsätta. Sen så tycker jag inte att man behöver vara otrevlig och be man om ursäkt och så vidare.
Nej, men
att man kan
såhär,
hjälpa
så
åt. Alltså man kan ju liksom, det är ju inte så svårt att snacka med folk. Man behöver inte skrika och sen när man går förbi varandra på trottoaren, det är inte så att man kan bara, ursäkta nu får ni gå till andra sidan. Man måste ju ändå säga, herregud, vi lever ju någonstans i en såhär delad värld. Vi har ju inte någon jävla ego. Alltså,
nej, exakt. Nej men det är ju verkligen, och jag, min personlighet är så lite att gå runt och vara så här arg på saker.
Ja.
Men är det någonting, typ ibland om någon cyklar på trottoaren när mina barn går där, då stannar jag dem och säger så här, cykla inte på trottoaren. Och jag är en ganska jobbig person på det sättet, tycker mina barn ofta. För jag säger till folk, eller så här, knuffas med ryggsäcken i kollektivtrafiken. Men sen släpper jag det. Jag går inte runt och är sur. Eller tycker så här, det är så här samhället har blivit nu och skriver något jävla inlägg i någon grupp. Nej.
Nej, nej. Precis, stopp och belägg. Fortsätt tvätta händerna.
Ja.
Alltså, det är bra ändå tycker jag.
Ja, vad härligt det var att få snacka lite med dig. Nu har vi inte hört någonting när du är i din camper life.
Nej, inte så mycket faktiskt, lite.
Ja, lite. Vi skickar alltid våra klipp till varandra på Instagram och bara kolla den här övningen.
Ah, det är bra. Lite, det finns alltid lite. Ja, nej men det var mysigt att babbla lite. Jag tycker att som sagt, vi hörs igen om en vecka och då kör vi ett sommaravsnitt till tycker jag. Sen tror jag snart att det börjar bli dags att gå in på våra vanliga avsnitt igen.
Ja, lite mer djupgående om saker och ting.
Inte bara prata om hudvård och sprit.
Nej, men det har varit väldigt uppskattat ändå måste jag säga.
Men det är mysigt, jag tror det är lättsamt liksom på sommaren. Och sen också lite övningar och man får lite pepp och så här. Det kan vara härligt. Det är skönt med lite annorlunda ibland, även om inte alla älskar det.
Exakt. Men du, vi hörs igen om en vecka då.
Du, det gör vi. Nu ska jag äta glass.
Härligt.
Ha det bra.
Hej.
Hej.